Du lyssnar på Framgångspodden i samarbete med Acast.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Det här avsnittet presenteras i samarbete med Framgångsakademin, som är Sveriges största tjänst för personlig utveckling och karriär. Och de har nu lanserat Framgångsakademins app, där du kan kolla på alla kurser direkt i mobilen vart du än befinner dig. Här har du Sveriges främsta experter samlade på en och samma plats i syfte att utveckla dig. I och med detta har vi tagit fram ett once in a lifetime erbjudande där du får gå utbildningar helt gratis första månaden, följt av 80% rabatt som du sen behåller hur länge du vill. Det är alltså ingen bindningstid eller uppsägningstid. Nu är det enbart 500 stycken som får det här erbjudandet, så det är först till kvarn som gäller. Allt handlar om att inte stå stilla på samma ställe, utan istället utvecklas. Och vill du vidare i livet, så detta är det absolut billigaste och bästa sättet du kan göra det på. Det är ett enkelt sätt att levla upp både din karriär och dig själv. Så vad väntar du på? Gå in på kampanj.framgangsakademin.se och signa upp dig direkt. Alltså kampanj.framgangsakademin.se.
Welcome, ladies and gentlemen. Let me introduce you to maybe one of the biggest podcasts in the world, Framgangspodden, with Alexander Perleros.
Nu får vi lyssna på Alexander Karim, och det här blev ett toppavsnitt verkligen. Vem är han då? Johan är skådespelare, som ni säkert har sett bland annat kanske i Johan Falk-filmerna, när han bland annat gjort 11 stycken. Morden är sannan, Advokaten, Lyckoviken och många flera. Han är född i Uganda, och vi får höra på en resa där han har jobbat extremt hårt för att komma dit han är. Bland annat så jobbade han och pluggade dygnet runt i Los Angeles och hade inte ens någon schemalagd sovtid. Vi pratar också om varför vi i det här avsnittet totalt ber Jan Guillou dra åt helvete, för han förstörde en stor grej för honom. Nu lyssnar vi in ett spännande, superintressant avsnitt med ingen mindre än Alexander Karim.
Welcome, ladies and gentlemen. Let me introduce you to Framgangspodden with Alexander Perleros.
Varmt, varmt välkommen till Framgångspodden, Alexander Karim.
Tackar.
Jätteroligt att ha dig med. Du, vi har en del saker gemensamt faktiskt.
Jaha, okej.
Okay. Mm. Först så, om du inte har tänkt på det alls, så heter ju både du och Alexander.
Stämmer.
Men det slutar ju inte där. Fan, vi har ju en dotter som heter Alba båda två.
Är det sant?
Jajamän, våran är 7 månader och din är 14 år va?
14 bast, jaha. Det här ska jag ta med mig hem, för hon letar alltid efter andra som heter Alba. Vi känner ju till Alba August såklart.
Ja.
Som hon fick namnet Alba av. min Alba. Jag vill ju alltid att våra barn skulle ha ybersvenska namn, för jag har ju alltid haft så här, du vet, om du är enda svarta ungen i Helsingborg som äter så här chapati när kompisar kommer hälsa på och man får stå och skämmas och bara, fan morsan, Skogaholmslimpa för fan. Och då vill man ju att ens barn ska heta så här, ja men du vet, Erik, Olle, stämmer du vet,
Anna.
Super Anna, står inte ut på något vis. Så kom min fru tillbaka med Alba, för hon kände, hon var alltid i Spanien, i Marbella där varje sommar när hon var liten. Och så hon bara, men det fanns en servitris som heter Alba, och jag har alltid burit mig med det där namnet. Jag bara, finns det inte en chans att jag döper mitt barn till något som ingen annan heter? Och sen så hörde vi då Alba, att Pernilla Augusts dotter heter Alba.
Ja, okej.
Så hon är döpt.
Så att storyn varför det blev Alba, det var för att hon träffade en servitris som hette Alba.
Ja, varje sommar när hon var i Marbella så var det en servitris på en restaurang som hette Alba. Hon kände att det där var det coolaste namnet.
Men alltså, hur var livet där då? Alltså, hur var det där LA-livet?
Alltså, jag älskade
bodde
det.
Bodde du i en skokartong eller? Och gick ut och köpte dyra skor och var flash? Eller liksom,
nej, fan. Jag var ju student. Så att jag bodde i en skokartong. Jag hade ett år där jag... Den här historien drar jag för mina ungar minst en gång om året. De har hört den till förbannelse. Och det ska
bra, jag kommer dra den för mina barn.
Ja, men det är bra grejer. Ja, men det är för att de ska förstå hårt arbete. Jag hade en period som spände ett år där jag hade graveyard shift på en restaurang där jag jobbade. Och det var 23.00 till 07.00 på morgonen. Så var jag servitör. Och sen så hoppade in i bilen, körde hem, duschade, hoppade in i bilen igen och körde till skolan som började 8 eller 9. Nej, 9 tror jag. Början. Så att jag bara hem, duscha, tillbaka ut i skolan. Sen gick jag i skolan mellan 9 och normalt sett så var det 9 till 5. Men om man var med i en föreställning så repade man sen fram till 9 på kvällen. Så då hade man en liten liksom matpaus bara och sen så boom in och började repa och sen så 9 på kvällen var man klar. Och det var så under det året. Så att då var jag i skolan mellan 9 och 9, åkte hem, duschade 10, tillbaka till jobbet 11. Så att under ett år hade jag ingen schemalagd sovtid alls. Utan jag hade dygnet runt bokning.
Det är det nog det stördaste jag hört.
Ja, så att då var den enda sömn jag fick, det var så här, på lunchen i skolan däckade jag. När det var downtime på jobbet så fanns en sån här svacka mellan, man hade mycket att göra mellan 23 och 03 och sen så var det liksom så här 4-5 så fanns det inte så mycket att göra. Och sen 6-7 så kom frukostgästerna. Så att de två timmarna kunde man liksom gå bak där bak, sätta sig på en stol och bara så här tvångssova. Sen så upp, halsa 4 koppar kaffe, ta de sista 2 timmarna på jobbet, sticka till skolan, mer kaffe, in på lektioner, fram till 9. Och sen, det bara gick i ett, ingen sömn.
Vilken jäkla krigare du är. Du är fan som ditt namn, som är alltså konung och härskare. Alltså att du, vilket jäkla krigande, ingen schemalagd sovtid under ett år. Jag har aldrig hört talas om det.
Nej, det var, alltså jag såg
det är
ju,
långa dagar det var, alltså.
Det är långa jävla dagar, ja. Och oftast på helgerna, då fick man ju sova lite mer, men då hade man alltid inbokat såna här showcase-grejer. Man hade fixat med polar och sånt där. Så man hade så här, antingen så hade man ett dagskift på jobbet som man plockade upp för att få extra pengar. Eller så skulle man iväg och repa någonstans. Fan, vi gör en showcase, så sätter vi upp den på en liten teater som vi kan hyra oss, och så bjuder vi in agenter och så här, så kan se på det. Eller så var man tvungen att träffa folk för att repa scener privat inför kommande veckan. Dels skola och dels föreställningarna som vi repade inför. Så man var tvungen att liksom repa text och sådär. Så det var ett jobb man gärna ska vara 19 för att göra. Alltså. Mm.
Vad ledde det till då? Alltså, lärde du känna massa folk där? Vad var milstolparna under de här 5 åren som gjorde att du, som var så sjukt stora när du ser tillbaka på det?
De största milstolparna, det är saker som för andras ögon inte är några milstolpar, tror jag. Men de sakerna som hände mig där som spelade störst roll, det var saker som hade just med arbetsmoral och arbetsetik. Hur arbetar du och hur gör du ditt jobb? Och det som jag använde mig av till denna dag. Varför kommer man i tid? Varför kan man sina repliker? Varför kan man manuset liksom bättre än, eller i alla fall lika bra som manusförfattaren kan. Man vet varenda kommatecken, man vet allt om den här världen de har byggt upp. Respekten för konsten, respekten för kollegor, det där byggdes upp av ett gäng olika milstolpar, alltid i form av enorma utskällningar ifrån en lärare eller ifrån en arbetskollega eller ifrån liksom att man började förstå vad det var man höll på med. Att det inte, det må vara så att det heter en play, men det är inte bara en lek. Liksom, det här är en allvarsam lek. Liksom.
Berätta din arbetsmoral. Ja. Alltså vad du gjorde, om du fick ett manus, om du skulle göra en grej, hur gjorde du det så att du verkligen skulle vara den som var bäst?
Alltså, det som jag gör, det är ungefär det som jag gör idag, tror jag. Alltså att om jag får ett manus idag, då så spelar jag först in det på telefonen. Och sen, så att jag, allt som står på sidan, varenda litet, liksom allt. Många skimmar ju och hoppar över delar som de inte, men jag bara spelar in allt. Det blir så 2 timmars klipp liksom.
Du läser det själv eller?
Jag läser det själv bara så här. Interiörhusdag, du vet, Alexander kommer in i rummet, han tar mikrofonen, han sätter sig ner, bla bla, och sen så allas repliker och allting. Utan att skådespela. Och sen lyssnar jag på den här inspelningen så många gånger som det bara går att lyssna på den på ett dygn. Och håller på så i flera månader. Så att jag har hört manuset. Jag sover med det i öronen.
Du sover med öronen också?
När jag går och lägger mig så sätter jag i hörlurar och sätter jag det på repeat. Så sover jag. Om jag går ut och liksom tar ett glas vin någonstans eller någonting, om man är lite lullig, då tar jag det, för att då lyssnar man efter andra saker och man hör andra nyanser i berättandet. Och...
Får jag bara fråga, nu när du kör den här intervjun i podden, lyssnar du nu också på manus?
Nej, i andra örat.
Ja, visst. Jo, men jag kör ju en Johan Falk-grej som
ja,
jag
ska hoppa
in i och köra liksom. Så.
Nej, men så att man bara vet allting. Och sen så men
jag ställde en fråga på Instagram bara. Ursäkta, jag vill bara stanna här en gång. För att jag håller på att träna spanska.
Aha.
Och jag har hört av någon att man eventuellt, det här som du pratar om, att om man sätter på någonting under sömnen så kan man det bättre. Jag hörde någon som skulle lära sig spela någon typ av grej på piano typ. Och det var, han bara, det var så viktigt att han skulle lära sig allt det här. Så då spelade han det hela natten och så. Tror du, alltså funkar det? Tror du att det funkar med språk också? Om jag lyssnar på spanska när jag sover, tror jag att jag kommer lära mig bättre spanska?
Tveklöst. Alltså helt tveklöst. Det finns ingen som skulle kunna övertyga mig om att det inte skulle funka. Jag tror att det man tar in under sömnen, jag har alltid någonting i öronen när jag sover, nästan alltid, för jag somnar alltid till film eller dokumentär eller något sånt där. Och det går ju in i ens drömmar. När jag ska spela på något annat språk några gånger, spelat på swahili eller man har spelat på arabiska, då har jag alltid i öronen på repeat. För det blir ju efter ett tag, när man har hört det nog med gånger och man vet vad det betyder. Alltså, du har ju lärt dig vad det betyder innan. Då börjar man plötsligt se scener. Då börjar det plötsligt gå in i ens drömmar. Plötsligt så ser du en scen där hola, como está, muy bien. Du vet, man börjar så här, se olika... Ja, men du vet, det bara går in i ens undermedvetna på ett sätt som...
Coolt. Shit, vad coolt.
Och jag tror att man ska bara vara i alla olika sinnestillstånd. Man ska vara pigg, man ska vara nykter, man ska vara full, man ska vara trött, man ska vara arg, man ska vara på gymmet, helt utmattad. Man ska vara, alltså, och bara mata in den grejen som man ska ha in. Bara simma i materialet.
Spännande.
Ja, jag tycker det är skitbra. Alltså.
Så du lyssnar på det när du sover, du lyssnar på det konstant hela tiden. Vad gör du mer för något?
Sen gör jag enormt mycket research beroende på vilket ämne det är. När jag skulle göra advokaten så var jag på tingsrätten varje dag. Och då tittade jag på, alltså, lämnade ungarna i skolan, var på tingsrätten fram till 5 och bara såg mål efter mål efter mål efter mål. Vissa utav målen så sätter jag på hörlurar och lyssnar igenom manuset samtidigt som jag bara är där inne och bara tittar på vad alla håller på med. Och då får man helt nya bilder och man får, men så att man liksom bara, man bara simmar runt i materialet. Sen så gör jag en analys då, en faktisk analys, som är 12 frågor som man ställer sig inför varje scen. Och det tar ett par timmar att göra en scen. Enligt de här 12 frågorna som man ska ställa sig. Och när du har ställt dem, då har du fått enormt mycket information om vad varenda scen handlar om. Varenda replik och vad det handlar om och varför man säger och hur...
Vad är det för fråga typ då?
Det är väldigt enkla frågor. Det är lite, Vad är din karaktärs motivation, objektiv för hela stycket? Vad är urmålet för hela grejen? Inte jag ska hitta skatten, utan frågan är varför vill du så gärna hitta den här skatten? Är det för att du ska få respekt? Är det för att du ska få makt? Är det för att du ska bli älskad av din fru eller av dina barn? Att de ska respektera dig? Och sen så tittar man på scenmålet som är så här, hur uppfyller det här? Nu ska jag hitta ett scenmål som uppfyller det här övergripande målet som jag har för hela berättelsen. Ja, i den här scenen så vill jag att Alexander ska respektera mig, för om han respekterar mig så kommer det leda till i längden. Summan av alla mina scenmål ska ju bli mitt huvudmål, så att säga. Och sen så massvis, vad jag har för hinder i vägen och vad är det för det och så här. Så att manuset blir helt nerklottrat medan man håller på med
alla. Alltså jobbar alla skådespelare på det här sättet?
Nej, jag vet skådespelare som inte ens kan replikerna när de kommer till inspelningen. De har kommit dit och bara såhär, vad var det? Och det, jag vet folk som liksom är stolta över att de kan kika på någonting och kunna replikerna direkt. Att lära sig repliker är ju otroligt lätt om man bara ska veta vilka ord som ska sägas. Det kan man ju, jag kan lära mig på 2 minuter och bara titta på en 3-sidig scen ju. Om det inte är väldigt konstiga repliker, men om det är så här vanlig konversation. Men det finns liksom ingen, för mig blir, dels finns det inget kul i det. Och man vet att man bara får första utkastet av vad man skulle göra. Det kommer inte bli så bra. Om det blir bra så vet man att det hade kunnat bli så mycket bättre om man hade gjort lite jobb.
Du, vad händer framöver, Alex?
Framöver, alltså jag... Får jag berätta sånt här? Ja, men jag skrev en bok som heter, skitlång titel, Den extraordinära berättelsen om Jonas Paulssons plötsliga död.
Ja.
Som nu ska bli... Jag kan nog inte säga vilken vem det är som ska visa den eller vem det är som producerar den. Men jag kan säga att den som producerar den är bland de största på planeten jorden. Det är ett sånt jävla team som har plockat upp den. Wow. Och som jag ska spela huvudrollen i. Och som är på liksom, en enorm plattform. Och enorm, liksom, allting har blivit jättebra där. Och jag tror vi går ut med pressrelease om den någon månad eller något sånt där.
Spännande, grattis.
Skitkul verkligen.
Hoppas du får ha kvar rollen. Att inte Gio ringer någon och...
Gio den jäveln! Det är där.
Han ring. Min döda kropp att han ska få spela sin roll i sin egen bok.
Gio har så mycket makt så att de bara, tyvärr.
De
Alex,
bara,
alltså, vad fan?
Shit.
Det var Gio trots allt.
Vet att det är din bok och allting och du har skrivit den och du är ett regissör och fan allt möjligt, men tyvärr alltså.
Sorry.
Gio.
Och sen så utöver det, nu har jag ju bestämt mig för att jag ska ta ett steg tillbaka. Min fru har ju släppt en bok precis som heter Jag är Gud. Fantastisk jävla bok som du måste läsa om du får möjlighet. Som har fått enorma vingar och som har liksom fladdrat iväg. Så nu har jag bestämt mig för att så här, men jag ska försöka hålla mig lite på hemmafronten och försöka hålla liksom nu är hennes tur att för hon har ju varit hemma och liksom tagit hand om liksom familjen, för hon sitter och skriver hela tiden, så hon är alltid hemma. Så det är det. Så hon håller på med Jag är Gud. Och sen håller jag på att spela in en Disney-film nu med Jerry Bruckheimer i Bulgarien.
Jaha, vad fan.
Skitmäktigt. Som snart är klar. Och slutligen, hallå där. Vårt produktionsbolag ska göra en film, Håll i hatten, i Kenya. I höst. Så nu håller vi på, jag kom precis från ett produktionsmöte där, så vi håller på att sätta ihop själva produktionen. Wow. Som jag såklart ska spela huvudrollen i, för annars hade jag inte haft ett produktionsbolag.
Wow. Vilken alltså vad spännande grejer.
Ja, Kenya-grejen är asfet. Ja, det är fan. Det ska bli skitkul.
Wow.
Ett roligt år.
Verkligen.
Men jag är inte i Marbella, det kan jag säga dig. Jag sitter inte och dricker ginger shots i Marbella, fan.
Och kokosvatten, det dricker jag också.
Fan vad gott!
Kokosvatten.
Är det välkylt? Välkylt kokosvatten.
Ja, det är alltid kallt kokosvatten. Det är bra grejer alltså.
Jag älskar det.
Men du, vilket härligt samtal. Jag tycker det har varit så fantastiskt att prata med dig.
Detsamma, verkligen.
Om man vill komma i kontakt med dig på något sätt eller följa dig.
Ja.
Hur gör man då?
Alexander Karim, på Instagram.
Mm.
Där är jag alltid tillgänglig, höll jag på att säga.
Ja. Och om man vill komma i kontakt med Jong Jo så lägger ut hans mobilnummer så kan alla messa honom här i.
Och nu?
Yeah. Vill du komma i poddbeskrivningen här. Vill du komma kan alla messa honom och skriva vad de tycker om det var rätt val.
Var det rätt Persbrandt val?
För jävla Alexander Karim.
Stövel Gio alltså. Vill du komma i kontakt med Gio så sök rollen som Hamilton så kommer han hitta dig. He'll find you.
Du, stort, stort tack att du var med i framgångspodden Alexander Karim.
Tack för att jag fick.
Framgångspodden with Alexander Perleros.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.